skräll när inflationssiffrorna presenterades. Och börsen går upp, men kronan ner. Det är fredagen den 12 april och välkomna till EFN Direkt. Det blev ett glädjebesked när SCB presenterade inflationssiffrorna under morgonen. I mars låg den årliga inflationstakten mätt i KPIF på 2,2%. Det är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med februari. Stockholmsbörsen stiger med runt 1,5% under efter morgonens inflationsskräll. Bland vinnarna hittar vi bland annat många fastighetsbolag samt biotechbolaget BioArctic och molnbolaget Sinch. Men det är inte bara glada miner idag. Den svenska kronan sjunker till följd av inflationssiffrorna. Dollarn gick upp 7 öre och euron med 4 öre under morgonen. Per Jansson, vice riksbankschef, flaggade under torsdagen att kronan kan komma att försvagas ytterligare. Vi pratade under förmiddagen med Johan Löf som är prognosansvarig på Handelsbanken om inflationsskrällen och den fallande kronkursen. Så här sa han.
Svenska inflationen kom in klart lägre än förväntat i mars. KPIF på 2,2%, ner från 2,5 i februari. Och även övriga inflationsmått föll. Hur stor skräll var detta, Johan Löf?
Ja, det var en stor överraskning. Det var lägre än vad alla prognosmakare hade trott. Det är ju dessutom en ganska normal månad mars där det inte brukar komma några jätteöverraskningar. Så verkligen en kioskvältare.
Och vad var den största skrällen bland siffrorna?
Ja, det stora är livsmedelspriserna som sjönk i mars månad. Och det är väldigt ovanligt. Frukt och grönt kan ju sprätta till upp eller ner beroende på säsong och skördar runt om i världen. Men nu så var det en bred nedgång i livsmedelspriser. Och det har kommit till vår kännedom på senare tid att flera aktörer i branschen har haft stora breda prissänkningskampanjer under månaden. Och dessutom har vi det ovanliga att påsken ligger i mars i år till stor del då. Så det kan ha varit en del påskkampanjer också. Så men om det här är början på en rörelse med fortsatt prisnedgång på livsmedel, något priskrig i branschen eller sådär, eller om det helt enkelt var en engångsfaktor, det får vi vänta och se.
Hur viktiga är livsmedelspriserna för den totala inflationssiffran?
Ja, de väger ganska tungt. I den allmänna totala KPI-korgen så är det knappt en femtedel. Men det vet vi ju att hushållen runt om i Sverige är ju olika och för många hushåll som har lite mindre resurser så är ju livsmedel en större del av det man konsumerar varje månad. Så att på det sättet är det ju viktigt för svenska folket vad som händer med livsmedelspriserna.
Ja, och kronan tappar nu på förmiddagen efter de här siffrorna. Är det en väntad reaktion?
Ja, men det kan man säga på ett vis. För att det här fortsätter ju att tala för att Riksbanken ska sänka räntan tidigare än centralbanker ute i världen. Till exempel den amerikanska centralbanken där förväntningarna på senare snarare har varit att sänkningarna kommer senare. Och med de ränteskillnaderna som då blir mellan länderna så kan man förstå att kronan försvagas då. Kronan förklaras av många faktorer, inte bara ränteskillnader, men det här är ju en viktig hörnsten och det är säkert det som förklarar rörelsen nu på morgonen.
Ja. Och hur agerar Riksbanken nu på detta? Blir det en sänkning i maj, tror du?
Ja, vi tror det nu. Vi har ju under en längre period trott att Riksbanken skulle ta det lite försiktigare och sänka i juni. Men med den här tydligt lägre inflationssiffran så minskar riskerna för Riksbanken kring de andra faktorerna som man bryr sig om. Till exempel kronan. Med så här låg inflation, då kan man tåla lite svagare krona som vi har nu och då leverera den här räntesänkningen som man länge har bäddat för. Efter det tror vi däremot att det kommer att vara en försiktig riksbank som går långsamt fram. Vi måste komma ihåg att runt om i världen är inflationstrycket fortfarande högt och vissa indikatorer vänder till och med och går upp nu. Så att det finns mycket kvar att fundera på vad gäller Riksbankens politik och inflationen.
Avslutningsvis, är vi inne i en tendens till fortsatt fallande inflation eller kan det studsa upp igen?
Det kan studsa upp. Vi har ju kommit lång väg och det mesta talar för att vi kommer ligga i närheten av inflationsmålet. Men att det blir lite segt här framöver kan vi få erfara.
Tack så mycket, Johan Löf.
Tackar.
Några som verkligen påverkats av de höga räntorna är tech-startups. Och med oss för att prata om hur sektorn mår och hur framtiden ser ut är Julia Delin, vd på SEC Ventures. Välkommen hit, Julia.
Tack så mycket för att jag var.
Vi såg fallande siffror nu på morgonen och vi hörde precis Johan Löf prata om potentiella räntesänkningar här i maj. Hur kommer det här påverka sektorn?
Det är såklart att sänkta räntor påverkar konsumtionen. Vi får tillbaka det på bolag som faktiskt jobbar mot konsumenter och säljer till konsumenter. Men jag tror att den stora skillnaden är just på finansieringssidan. När vi har haft låga räntor historiskt så har vi haft otroligt mycket kapital på marknaden. Och sen så när räntorna gick upp något så otroligt, då var det liksom mer värt för investerarna att ha pengarna på bankkontot eller i obligationer. Och nu om vi skiftar tillbaka lite så kanske vi inte ser en sån där bubbla som spricker riktigt som vi har sett tidigare i techbranschen. Utan det här kommer faktiskt rulla tillbaka ganska bra. Sen så får vi se hur det landar.
Ja, men hur mår den svenska liksom tech-startup-scenen generellt, skulle du säga?
Det har ju varit tufft de senaste två åren. Vi har sett mycket konkurser nu på senaste. Vi hör om många bolag som försöker byta av och jobba med lönsamhet snarare än tillväxt. Och det här är ju någonting som har kommit från att det inte har funnits samma typ av kapital på marknaden och att vi inte har sett den här typen av tillväxt bland konsumentbolagen och liknande. Men jag tror att vi ändå inte sett den riktiga liksom lågpunkten ännu. För att även om räntorna nu sänks så kommer liksom den noterade marknaden först kanske haka på. Och sen så kommer den onoterade marknaden alltid lite senare. Så jag vet inte om värderingarna har varit på det lägsta eller om vi har sett alla konkurser ännu. Så det får vi ju se.
Men har det här till och med kanske varit ett nyttigt stålbad för branschen och sektorn?
Som investerare så tycker jag såklart det. Jag tycker att värderingarna har varit alldeles för höga på marknaden. Och det är såklart att det blir så. Det finns jättemycket kapital, det finns bra bolag. Vi vill investera och investerarna tävlar om att få investera. Och då blir det att värderingarna går uppåt. Och så det har inte varit värderingar som har växt på grund av att det är liksom grundläggande i bolagen har varit bättre bolag eller att de har växt så mycket så att det faktiskt har försvarat en högre värdering. Utan det är ju bara för att det har funnits för mycket kapital på marknaden.
Men hur skulle du säga, är det enkelt idag att få en finansiär bakom sig?
Jag tror att bolag tittar mer liksom ut bland olika typer av finansiärer nu för tiden. Så tidigare så var det väl många startup-grundare som tittade mycket mot VC-branschen, alltså venture capital-bolag som finansierade med väldigt, väldigt hög tillväxt som skulle gå väldigt snabbt och så skulle man sälja för väldigt hög värdering. Och nu så börjar det bli mer intressant att finansiera sig med lån, tillväxtlån som det finns många nya aktörer som ger ut, men även andra mer institutionella investerare som investerar på längre horisont och kanske tar lite mindre risk. Så det finns nog en mer intressant spread av olika typer av investerare och olika typer av kapital på marknaden som också grundarna och entreprenörerna idag ser på ett annat sätt.
Finns det några bolag som du känner står ut just nu i dagsläget som du tycker säger att de här ser intressanta ut?
Ja, alltså vi i investerarvärlden har ju pratat väldigt mycket om AI och climate tech, alltså bolag som är en del av den gröna omställningen på sistone. Och det känns som att alla pratar om det här, så någonting måste det ju vara. Eller så är det vi investerare som är med i den här hypen igen, man vet ju aldrig. Men det som jag tycker är mest intressant när det kommer till bolag i den gröna omställningen, det är bolag som till exempel de här som Harald Mix finansierar nu för tiden genom hans bolag Vargas, som faktiskt bygger bolag inom climate tech med en hållbar affärsmodell från grunden, som kommer vara en del av den gröna omställningen, inte bara för att man har en liksom plattform som hjälper folk att handla med utsläppsrätter eller någonting som kanske inte gör så stor skillnad på det stora hela, utan faktiskt bygger grönt stål och bygger batterier och gör saker som faktiskt kommer röra den här marknaden framåt, vilket gör att Sveriges konkurrenskraft stärks. När jag är i USA så säger folk, aha, Sverige, ja, men det är ju Northvolt och H2 Green Steel. De säger inte, aha, det är Spotify.
Okej, det är så pass alltså. Men du har ju säkert träffat hundratals startups genom din karriär då. Vad är liksom några fel som startups gör och vad karaktäriserar ett bra startupbolag?
Några typiska fel är ju att bolagen fokuserar på att bygga produkt och inte att sälja produkten. Vi ser det i fallet med Renewcell om vi ska fortsätta prata bolag inom den gröna omställningen. De har ju kritiserats väldigt mycket för att de först byggde produkt och det kom ju från en otrolig innovation som de hade patent på som de sen skulle ta ut på marknaden. Men det tog liksom tid att få ut den här produkten och man sålde inte innan man byggde. Medan tittar man på Vargasbolagen, alltså H2 Green Steel, Northvolt, de hade liksom kontrakt fram till lönsamhet innan de ens började bygga fabriker. Så det är liksom en annan typ av modell som jag tror nu kommer vara otroligt mycket mer relevant för alla typer av bolag. Alltså se till att det finns en kund, se till att det finns en marknad och att du faktiskt kan sälja fram till lönsamhet innan du ens börjar bygga. Och då kan man tänka så här, hur lätt är det? Men om de har bevisat att det gick med Northvolt och H2 Green Steel så borde det gå med mindre softwarebolag också.
Tusen tack, Julia, för att du kom hit och pratade med oss.
Tack så mycket.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.